Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast eller på iTunes.
Du lyssnar på Hämndens timme, en podcast om häxkraft, politik och kultur. Jag heter Mireia Cheveria Kassada.
Och jag heter Judith Kiros.
Hej Judith.
Hej Mireia.
Det här är den mest så här, pressade inspelningssituationen som vi någonsin har haft. Jag var typ död igår. Så vi sköt upp det till nu, så vi har typ exakt 50 minuter på att spela in det här.
Herregud,
hur kommer det gå?
Speciellt med tanke på att vi vanligtvis tar typ 3 timmar på oss.
Ja, av att typ sträcka på oss och gäspa.
Och snacka skit.
Och snacka skit, och sen så kör vi. Och nu har vi inte alls hunnit göra det.
Nej.
Jag har ätit en matlåda.
Och jag har nästan halkat 15 gånger på väg hit. jag halkade ju förra veckan och skrapade upp knät. Och det var väldigt våldsamt och blodigt.
Ja, jag var med på det efteråt.
Ja, och klappade sarkastiskt. Jag lyckades tvätta rent såret. Du är den mest sarkastiska sjuksköterska jag någonsin har sett på.
Nej, alltså jag är väldigt bra.
Hur men var du ens på hemtjänsten?
Jag var faktiskt väldigt, väldigt bra på hemtjänsten.
Jag var säkert fett dryg.
Jag var som hon Lida. Nej, nej, jag var faktiskt jättebra. Men dig har jag, känner jag inga så här varma ömhets- och sympatikänslor.
What the fuck?
Jag och Valerie hoppade, shout out, hoppades på att du skulle svimma där inne.
Alltså,
så vi kunde
så
ta kort på dig och instagramma ut.
Så medan jag satt där och så här, torkade blodet så bara hörde jag dig säga i vardagsrummet: tänk dig att hunden är chilenare.
Va?
Och jag bara, va? Vad pratar ni ens om? Varför står inte ni vid mig, vid min sida, just nu? Och så här, torkar svetten ur min panna.
Ja, just det. Jag visade henne en klipp på en av Chiles stoltheter. Alltså den dansande merengue-hunden.
Dansande hunden.
Den är grym.
Läskig.
Ja, men den har faktiskt beräknats att jag var en av världens intelligentaste hundar.
För att den kan dansa merengue.
Ja, men alltså den gör ju typ allt. Och har kläder på sig samtidigt.
Ja, ja.
Ja. Vi går vidare. Vad har hänt sen sist?
Vadå, i mitt liv eller generellt i världen?
Både och. Kanske mest ditt.
I mitt liv. Jag kollade upp ytterligare en trollformel faktiskt. För hur man skyddas i snöigt väder.
Är det sant? Ah. Det är ju jättebra.
Jag tänkte faktiskt göra den här.
Men gud, du borde skicka ut den till hemtjänsten. För det är ju jättemycket så här, skador när folk halkar och bryter grejer så. På vintern. Det är typ det vanligaste. Det är helt överbelastat.
Tro mig, jag vet.
Men du är ung, så din liksom, knäskål gick inte av. Vilket den kanske hade gjort om du var 70 år äldre.
Mm. Ja, nej, men den är fett avancerad. Så jag tror att den här kan vara på riktigt. Mm. Till skillnad från den där konstiga brösttrollformen.
Nej, men jag har inte testat den. Jag ska göra det. Så kan vi jämföra. Vi skulle kunna typ lägga ut bilder på mina bröst i profil. Alltså med en plagg över. Men så tight. Så kan vi så här, kolla. Ungefär som när någon lägger ut en gravidmage, så kan man följa mina bröst vecka för vecka på vår Facebook-sida.
Det låter som en fantastisk idé.
Mm. Denna fantastiska podcast gör sitt samarbete med Expressen Kultur. Så jag det i början? Jag är lite trött.
Jag tror att du gjorde det.
Ja, men okej, jag säger det igen.
Vi säger det på slutet också, för säkerhets skull.
Men du, jag vet något som har hänt för dig senast. Du går ju på en drama school. Ja, just det. Ja. Man skulle kunna tänka till författarskolan, men det är faktiskt dramaskol.
Mm, det är ju det.
Vad håller Biskops ni på med Arne? Där? Folkhögskola. Man sa, när fantasier, men man ska gå dit och typ... Nej, man får inte skämta om sånt nu. Det känns som vänstern under Vietnamkriget. Alltså att det har hänt en hemsk händelse för nära inpå, så då kan man inte skoja om våld.
Aha, ja, det menar så. Ja, 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 men precis. Ja, nej, men... Den skolan, det är lite som att gå i en skittråkig svensk version av en high school-film.
Mm. Det fast liksom... det finns ju bara en sorts elever.
Mm.
För om ja, det är på en high school, att det finns någon slags dynamik mellan typ cheerleaders, quarterbacks, nördar, emos, matte, freaks, allt sånt där. Så är ni bara töntiga på den där.
Alltså det är så himla sorgligt. Jag hatar ju poeter. Jag har verkligen kommit fram till det.
Ja.
Det finns typ så här, det finns bra människor. Som, men de är liksom bra trots att de är poeter.
Mm.
Medan majoriteten är poeter. Mm. Oh my god. What the?
Ja, men det känns som att vissa personer går in i att vara sitt poetiska jag.
Ja.
Och kan inte säga typ så här, jag vet inte. Kan... Vad gott det här vattnet var. Eller typ, nej. Eller ah, schysst kallt vatten. Utan det var en källa. Som sjönk ner i min strupe. Och det var kallt och det var livets källa.
Exakt så.
Och man bara, men alltså, det var bara vatten från kranen.
Exakt så. Ja, men nu senast var det någon debatt om flyktingbarn som bor på den här skolan.
Ja, som en kommun har, kommun
Håbo kommun.
Har hyrt lokaler av er skola, Biskopsöner.
Och så bor de här killarna där typ.
Mm.
Mm. Det är typ det. Men sen så skrevs en artikel om det här. Och bland annat Valerie Kjune Backström.
Shoutout.
Såklart. Och Sara Homand. Shoutout. Skrev ett svar på den här texten. Och då kom det en replik igår. Och jag kände bara, kill me now. Varför debatteras det här i Expressen? Alltså det som är så speciellt är liksom...
Du måste berätta vad som har hänt.
Vadå?
Nej, men alltså vad den första texten handlade
om. Aha, det var okay, typ ja, men den första texten var typ...
Det var de fyra ensamkommande flyktingbarn.
Fem stycken killar som bor där mellan 16 och 18 år. De är... Men, de bor där och jag tänker mig att texten kanske försökte uttrycka hur... Vad som händer när liksom fem ensamkommande flyktingbarn hamnar på en plats som är fylld av liksom självmedvetna... vita medelklasspersoner och så den här nervositeten. Men tyvärr så kanske texten lyckades illustrera det bara genom att vara. Inte genom att kritisera det här, utan bara genom att uttrycka exakt samma sak. Det vill säga nervositet kring de här killarna och vad de gjorde på den här platsen. Och då skrev ju både Sara Homan och Valerie Kjune Backström att det så här, kanske inte var så himla lämpligt att hänga ut de här killarna som inte ens kan språket i en av Sveriges största tidningar.
För att göra
Expressen
några...
Kultur. För att göra en poäng om typ vit guld eller liksom, jag vet inte, strukturell rasism. Jag tycker att det också är intressant att det var så här, att liksom tesen kanske var, vet ni vad? Det är inte bara Sverigedemokrater som är rasister, utan rasismen är strukturell. Den kanske till och med lever i oss allihop.
På Biskops Arne.
Till och med på Biskops Arne. Är det sant?
Fast jag tänkte mycket, alltså, förutom att jag tyckte, nej, kan inte de här Biskops Arne-eleverna bara skriva sina dikter och inte bli debattörer?
Well, fuck you too.
Ja, men den, det var inte en bra text. Du får jättegärna debattera. Tack. Du kan det, vad bra. Men i alla fall så tänkte jag mycket på hur uppskattat det är så här medialt när det händer grejer på konstskolor. Ja, men som Konstfack, Dramatiska institutet och Biskopsarna, alla har ju haft sina så här skandaler. Och det är väldigt populärt.
Ja, men det är det absolut.
Och även om jag är en väldigt så här stor suckare över... skapande personer, att jag tänker ofta brukar dissa för att de tror och tänker att de kan förändra mycket mer, att de är mer radikala än vad de är, så finns det ju ändå mycket frön och spår inom liksom konsten som är kritisk mot makten, och ofta så är det många vänsterpersoner som verkar inom de här institutionerna. Så jag tänker att det är ju, förstår att det är uppskattat att man blåser upp det till tänk vad de gör här och så.
Mm.
På de här skolorna. Skandaler.
Ja. Men jag tycker liksom att det kan vara lite synd. I det här fallet tycker jag att det var synd. För det är liksom, jag menar, det hände ju en massa drama i min klass också första året, förra året då. Men jag skulle ju aldrig drömma om, alltså jag skulle ju mycket väl kunna skriva en artikel eller uttryck från någonting som hade hänt på skolan. Och sen så drog någon liksom ganska konstig slutsats utifrån det om bla bla bla, institutionaliserad sig och så. Men det finns ingen jävel som behöver läsa det. Alltså så här, det är liksom inte så jätteintressant. Men alltså jag tänker typ, om vi pratar om exempelvis Lidia Prajtsovic text som också var liksom så, början till en stor skandal, så publicerades ju den. Och det var ju litterär.
Ja. Det var ju ingen debatterande text.
Det var liksom ju en text som publicerades i Konst Literary Preview. Mm. Alltså i en konsttidning, eller så en litteraturtidskrift. Mm. Och då tänker jag att så här, i det forumet så händer ju någonting annat med en sån text. Det blir liksom litteratur. Det blir performance. Och då, det blir någonting pågående som man kan diskutera. Man kan så här, betrakta det som ett verk. Mm. Medan det här var ju bara en debattartikel. För och en debattartikel man som jag tycker var väldigt problematisk i hur den använde sig av liksom, personer som inte kunde föra sin egen talan. Mm. I att dra en poäng kring sin, ja, inte ens det, men jag tror att den försökte dra en poäng kring hur strukturell rasism fungerar och bla bla bla. Mm. Samtidigt som den inte ville liksom, den hade liksom inte det här självkritiska som jag ändå tycker är mer värt.
Ja. Nej men gud, ska vi gå vidare?
Ja, men vad händer i ditt liv? Berätta.
Jag vet inte, jag är trött. Jag är trött människa.
Är det allt? Det har inte hänt någonting? Ingenting som du kan ta upp?
Nej.
Inte en enda sak, exempelvis att du har fått anställning på bank som chefredaktör?
Ja.
Grattis!
Tack!
Vad tänker du göra med det här nyfunna ansvaret?
Jag vet inte. Jag liksom, jag blev glad över, jag fick beskedet i fredags. Mm. Sånt där. Och då var det som, alltså jag har ju ändå vikarierat på bank ett halvår. Mm. Så då var det som att jag liksom så här, alltså när man är, när man jobbar, jag börjar ofta så tänka framåt. Men gud, det här skulle kunna göra och utveckla det. Mm. Så jag var inte glad då. Utan då var det bara, men vad bra, vad skönt. Då kan jag fortsätta jobba. Men jag blev glad i måndags när det blev official och folk peppade och grattade. Mm. Då bara, ja men det är ändå så här, fan det är skitfett typ.
Det är så fett!
Så då var jag glad. Mm. Och så hade mina kollegor köpt tårta och sådär, det var fint.
Är det sant, gjorde de?
Ja,
vad gulligt.
Skitgod tårta. Men vad ska jag göra av det? Jag vet inte, det är en märklig övergång ändå för mig. Att, jag menar, typ rummet som plattform, som jag tänker är orsaken till att vi och hålla på med massa grejer.
Ja, du tänker det.
startade för typ ganska exakt ett år sedan. Alltså med hemsidan och sådär. Sen så höll vi på liksom lite innan och det har gått väldigt fort.
Mm.
Så den här liksom underdog-perspektivet att skifta från det. Alltså även om Bang är en liten kulturtidskrift så är det liksom en av de mest så här, etablerade och viktigaste rösterna, feministiska rösterna i Sverige. Som hela tiden används som en så här referenspunkt för folk. Så ja, jag vet inte. Vad fan vad jag ska göra. Det blir ett stort ansvar. Man fattar, det tar tid att så här praktisera typ intersektionalitet och så. Men jag tror det kommer bli fett.
Men jag tror att jag tänker att du har rätt i att det känns konstigt.
Mm.
Just det här med att man så snabbt måste byta perspektiv från att ha varit den som har slagit sig fram eller så här sparkat uppåt till att plötsligt vara den som sitter på en bestämmande position.
Ja men precis,
en maktposition.
För nu kan jag ta liksom hänsyn och ansvar för alla som jag liksom vill alliera mig med. Mm. Eller liksom de rösterna och det tänket. Och lyfta dem liksom. Mm. Och sen så kan slår jag ju fortfarande uppåt gentemot mot andra institutioner och strukturer och så. Förstås. Ja, men det kommer bli kul. Men när jag får se, då får jag se till om jag förändras, om jag blir tråkig eller något. Nej, men jag vet inte. Liksom, jag kanske skulle säga ba.
Ja.
Att man så här för att skapa sig trovärdighet.
Mm. Ja.
Då får du örfila mig.
Ja. Absolut.
Det har hänt lite annat också. Jag kan fortfarande inte uttala Charlie Hebdo.
Nej, men det kan inte jag heller. Jag tänkte inte att någon kunde göra det som inte var fransk.
Nej, det är sant. Jag är inte fransk. Men jag kan franska. Den enda franska jag kan har jag lärt mig typ av Disney. Lumière i
just det.
Skönheten och odjuren. Och också kocken i Lilla sjöjord. Men, det...
men du ville säga någonting om Charlie Hebdo.
Men ja, jag vet inte. Det finns väl ändå ganska mycket att säga om det fortfarande.
Ja, jag tror att det kommer finnas saker att säga om det väldigt länge.
Mm. Alltså, för sist vi inte sågs men poddade så hade det precis hänt, typ.
Ja. Det var typ samma dag, tror jag.
Ja, det var det. Och så hade man, eller jag hade jobbat och så försökte jobba och kolla nyheterna samtidigt, vad som hände. Jag vet att vi pratade mycket om så här, oro för islamofobin.
Mm.
Och vad som skulle hända med det. Då hade inte heller den här gisslandramat varit i den judiska butiken. Mm,
precis.
Ja, det hade ju precis hänt då, som sagt. Men, och då visste vi inte heller vilka det var som hade gjort det. Och nu vet vi det. De är döda.
Mm.
Och vi var oroliga inför den ökade islamofobin i samband med det.
Mm.
Det har ju också hänt.
Ja.
Frankrike direkt liksom efter de så attackerades massa olika muslimska ja, men moskéer och så vidare, butiker.
I dagarna efter så skedde 15 attacker.
Och i Sverige, Grishuvud, i Svenljunga eller vad det var. Och så vidare. Jag vet inte, jag känner att typ, jag är så här sjukt deppig över, över läget. Och jag är inte ens direkt drabbad av liksom, islamofobi. Men jag tycker det är så fruktansvärt vidrigt. Och jag också, hur reaktionerna blir efteråt och hur man bjuder in muslimer till... svenska muslimer till exempel till olika morgonsoffor och nyhetsprogram som ska så här, stå till svars för. Och liksom, det är något som händer där för att tanken från journalisterna är väl att visa upp en normal muslim som är vältalig och som tar avstånd ifrån det här. Mm. Men det agerar ju bara utifrån att alla är indirekt anklagade och skyldiga. Att det är så tänket där. Jag såg... ordförande för Sveriges unga muslimer Rashid Musa, shout out sitta där i morgonsoffan och så här fick jag den frågan typ.
Har det påverkat dig på något sätt?
Ja, bland annat att jag får till exempel vara med i Godmorgon Sverige och kommentera varje gång en muslim utför ett dåd andra sidan världen som inte vi har någon koppling till. Det är ju ett sätt att det påverkar.
Det var så här fint, bra så här synliggörande av det.
Mm.
Men det har också så här cirkulerat så artiklar, nyhetsartiklar på typ så här. Men den här polisen, det var en muslimsk polis som blev mördad vid redaktionen. Och se så god han var och agerade. Och det var ju också en, jag tror han var muslimsk man, de pratade om honom så. Vid den här butiken.
Ja, det var
den judiska butiken.
Mm.
Då var det också, kolla, han agerade så hjältemodigt, en god muslim.
Mm.
Men grejen att berättelsen om den goda muslimen som lyfts upp så berättar ju också då indirekt om den onda, dåliga.
Mm.
Alltså på samma sätt som man berättar om alla om många minoritetsgrupper och så här invandrare till exempel i Sverige. Att man vill lyfta goda exempel som ett motbevis.
Ja, precis.
Och beviset är ju snarare att de grupperna och idag så här, muslimer i synnerhet inte blir alls betraktat som vanliga medborgare. Utan det är en grupp som liksom, det har klippats fast massa sjuka grejer vid.
Och tänker jag också hur snabbt den gruppen kan så här, fråntas sitt medborgarskap. Mm. Alltså, och då menar jag språkligt också i media snarare än juridiskt, för det är ju inte så lätt än så länge, såvida inte Sverigedemokraterna får som de vill. Men exempelvis de här två terroristerna blev vi väldigt snabbt nordafrikaner istället för fransmän. Och liksom det betraktades absolut som ett muslimskt problem, inte ett franskt problem. Att de här personerna hade radikaliserat och begått det brott de hade. Alltså jag tycker att det är väldigt talande. Man balanserar hela tiden mellan att vara liksom en del av nationen och att stängas ut från nationen beroende på hur man agerar.
Mm. Och det där villkorandet tas ju uttryck på flera olika plan. Liksom.
Mm.
Vem som får vara med på riktigt, oavsett vem som ingår i det här viet.
Jag tycker att det är talande exempelvis att så här, Breivik är fortfarande norrman.
Mm.
Och vad heter den här boken av Seierstad? Boken om Breivik heter En av oss.
Mm.
Och det är så himla talande för vem man tycker att vi är.
Mm. Men det villkorandet sker ju också på så olika sätt. Och det blir extra tydligt när något sånt här sker. Men det är något som är så här genomsyrar liksom, oftast rasifierade invandrargrupper. Eller vad man ska säga. Att man får ingå i det svenska när man är god.
Mm.
Ens duktiga sidor är alltid de som säger att du är så svensk.
Ja, precis.
De dåliga sidorna är bara, fan vad blattigt gjort. Det blir som en kicker. Och det kan man ju också se på typ så här, ja men dels i ens vardag som alla får, liksom, typ nästan alla har upplevt. Man kan dela sådana erfarenheter. Sen kan det vara typ så här idrottsstjärnor, Ludmilla är det klassiska exemplet.
Exakt.
Typ. Och sen det här liksom.
Men jag tycker också att det är värt att nämna att så här, i dagarna efter, fortfarande känner jag, så var det liksom inte okej att diskutera vissa saker. Mm. Så här, in the wake of the attacks. Det ansågs exempelvis vara ganska smaklöst att ta upp hur muslimer skulle påverkas av brottet. Det ansågs vara smaklöst att diskutera teckningarna i Charlie Hebdo. Och liksom att exempelvis fördöma teckningarna eller säga så här, de här teckningarna är för drassiga. Samtidigt så har ju tidningen säkert väldigt många andra bra aspekter. Och samtidigt behöver jag överhuvudtaget inte ens tycka om den för att försvara den. Liksom.
Mm.
Vilket jag tycker är centralt. Men den typen av kritik ansågs vara väldigt smaklös. Men samtidigt så kunde man säga i princip vad man ville. Bara man knöt det till yttrandefrihet.
Ja,
men... Som att det i sig inte... är en politisk agenda som man försöker driva fram genom en katastrofal.
Men det var också väldigt många som uttryckte typ så här kritik eller att det var så smaklöst att överhuvudtaget prata om något annat än att det som hade inträffat var hemskt och sorgligt. Mm. Att det här är så himla hemskt, så det är så jobbigt att folk överhuvudtaget ska diskutera eller prata om andra saker. Jag tror att bland annat våran systerpodd En varg söker sin porr.
En varg söker sin porr.
En varg söker sin porr.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Alltså jag säger så konstiga felsägningar. Jag skulle säga så här.
Freudian slip.
Ja, men alltså jag gjorde det också när det var någon som grattade mig vid jobbet typ. Och då säger jag, gud vad röd jag blir, skulle jag säga. Men gud vad röd jag blir.
Okej.
Ja, men i alla fall. Bland annat där så uttrycktes det liksom så här att det var, ja men allt annat än typ så här. Ja men det här, och det kom från flera håll också. Mm. Och jag blir så, jag vet inte, men jag kanske blir krass. Men det var ju en hemsk upplevelse, men alla agerar ju inte liksom likadant emotionellt på den. Förstår du? Man går inte igång på... Det är ju en sak så här att alla så här intellektuellt kan fördöma det. Men det är inte så att folk ligger och är skitledsna. Typ när det har varit en typ självmordsbombare i någon så här marknad i Irak och 50 personer dött. Det är inte så att folk bara ligger där och gud, det här var en fruktansvärd händelse. Mm. Vi kan bara prata om den på det här sättet. Vi kan inte så diskutera andra saker och sammanhang och strukturer. Men den här händelsen som liksom... ligger mycket närmare folk av olika skäl, för att man håller på med satir eller för att man, ja, men, eller som hela journalistkåren typ nästan agerade. Mm. Så var det liksom med sorg. Och bara, men alla kanske inte är ledsna på det sättet heller. Alltså det händer ju hemska grejer hela tiden, men det är inte så att man reagerar med sorg på allting.
Ja.
Och man ser olika... Ja, jag vet inte.
Men jag tänker också att det har att göra med att man tänker inte här. Alltså det här är ingenting som händer här. Och det är därför det är meningen att man ska reagera annorlunda. Men då tänker man kanske inte på att andra människor har kopplingar till andra platser på ett liknande sätt. Jag menar, dagarna efter Charlie Hebdo så dog ju, beräknar man, omkring 2000 personer. Mördades 2000 personer i Baga i Nigeria.
Mm.
Och där tänker jag så här, vissa personer kommer känna väldigt mycket för det, men en annan person inte kommer göra det. Och en annan terroristattack som var jättestor, det var ju i december. Kommer du ihåg den här... det här massmordet på en skola i Peshawar i Pakistan. Det var ju 145 människor som dog och bland dem 132 barn.
Mm.
Där kände jag inte att det fanns någon direkt liksom. Alltså det skrevs inte så jättemycket om det, och om det gjorde det så var det absolut inte ute efter alltså tesen vi får inte uttrycka någonting annat än sorg.
Nej, och också så här, det blir en konstig grej där, för att det är också en vissa människors sorg och vissa personer som man då ska sörja.
Ja.
Sörjbara, osörjbara grejen. Och det blir också så tydligt tillsammans med det som hände i Baga med liksom de 2000 som man har räknat hittills döda personerna. Att det hölls en demonstration Je suis Charlie, typ. Och den var full. Massa pressmänniskor var där. Och det hålls samtal om det fortfarande. Det är skitbra. Jättebra. Uppmärksamma det. Och den... Ja, men Sergels torg var ju full av folk och journalister. Dagen efter så har det en demonstration för de här 2000 personerna. Det var kanske typ 30 pers där.
Ja, jag gick ju på en i Uppsala.
Mm.
Det var ju deprimerande. Alltså det var ju inte många personer där liksom. Och det är synd. Men samtidigt, alltså...
Och det är så här... när man agerar så emotionellt, så här, man kan inte avkräva andra människor att agera emotionellt.
Precis.
Däremot så kan man så här, prata om att man tycker att folk så här, ja, men rent pressetiskt ska följa vissa riktlinjer eller typ... uppmärksamma det på vissa andra sätt, men bara, nu ska du också sörja det. Det finns liksom olika ingångar och relationer till saker som händer.
Jag tänker absolut samma sak. Och också liksom att man kan inte kanske alltid agera emotionellt, men man kan agera solidariskt.
Mm.
Så. Och det är liksom kanske det man borde trycka på mer.
Ja, men också så här att det händer ju saker och men visst agerar emotionellt de som har ett behov av det, men det är ju skitviktigt att så här, sätta saker i sammanhang och diskutera saker. Det blir märkligt som att men just det här ska vi inte prata om. för
det eller så här, just det här får vi inte kontextualisera. Nej. Det är ju det handlar om, alltså det är ju det som är så speciellt. Om man inte får kontextualisera saker, hur ska man då kunna liksom bearbeta dem eller liksom arbeta med dem?
För det var ju många trådar som oroade mig där, i samband med att man liksom, det var många som så här, benämnde och kritiserade, ja, men mycket av teckningarna som publicerades i Charlie Hebdo var fett så här, problematiska eller rassiga och så här. Och då så var det många i Sverige som sa, bara, men placera dem i sin kontext, de betyder något annat i, så här, i Frankrike än vad de gör här. Så här. Där, alltså typ så här, där är de mindre rassiga typ. Man bara, men de är fortfarande liksom problematiska och rassiga i det sammanhanget. Och, men det spelar ingen roll. Eller liksom, och det kan diskuteras. Men att den saken att man ville förmildra vad som hade publicerats i Charlie Hebdo drar liksom trådar i att det man försvarar måste man också gilla. I yttrandefrihetens namn. Alltså det blir konstigt när förespråkande för yttrandefriheten förmildrar det man försvarar. Man bara, det är lugnt, chilla. Det är ingen som tänker att ni är liksom rassar för att ni försvarar publikationerna i Charlie Hebdo och inte tycker så här.
Nej,
att,
precis.
Men det motsatta betyder ju inte att de som problematiserar dem tycker att det var rätt eller har förståelse för att de här människorna blev mördade.
Mm.
Så det är liksom så löjligt låg nivå på diskussionerna som har varit efterhand och man bara, orkar.
Mm. Nej men så här, en av de bästa konversationerna jag hade om det här, det var typ dagarna efter. Och då har jag en kompis som är frankofon, men hon är fransktalande och så. Och hon har bott väldigt mycket i Belgien och Frankrike och så. Och hon har läst Charlie Hebdo under en längre tid. Så hon hoppar inte på tåget liksom nu. Utan hon har läst under en längre tid och så här, var bekant med de olika tecknarna och så. Och ja, men då så pratade vi lite om det här. Hon bara, ja, men om man kontextualiserar så är det ju ändå rasistiskt. Det är bara att vi har en annan attityd gentemot rasism. Alltså så här, det finns inte den, du vet, det här är en rasistisk stereotyp bland, det är inte en del av konversationen på samma sätt inom vänstern. Som vi ändå har kommit, som ändå kommit igång här. Men jag tänker så här, för ett tag sedan kanske inte skulle ha gjort det. Liksom. Och då så pratade hon också om att så här, det här är att hon faktiskt tyckte om det väldigt mycket, men sen så är hon ju vit och bla bla bla, och hon så här, känner, hon har inte samma liksom instinktiva reaktion, eller så här, hon har inte samma tolkning av bilderna, men samtidigt så erkänner hon ju att de är rasistiska. Men hon tänkte så här, men det är en bra vänstertidning, och fast den publicerar saker som hon inte håller med om, så hade den så här, väldigt bra upplägg och så. Men det hon menade var att, så här, att konversationen om teckningarna fick dominera gjorde också att högern kunde dominera samtalet kring de här tidningarna. För de kunde prata om yttrandefriheten rakt av. Medan exempelvis vänstern kände att de behövde problematisera teckningarna mer. Och därför så liksom kapades den konversationen. Fast det egentligen handlar om en så här, redaktion som är vänster som dödades. Och det tyckte jag var så intressant, för jag tänkte att i relation till Breivik och samtalet kring Breivik dominerade ju högern väldigt mycket. Jag tänker att det inte är så många som tänker på att det som attackerades där också var vänsterpolitiskt aktiva människor. Utan där så handlade det om att så här, isolera Breivik, han är en ensam person och det han attackerar är inte vänstern, utan det han attackerar är det liksom bara random, madness. Mm. Så jag tyckte att det var ganska intressant. Så här, vinklingen som sker efteråt.
Mm.
Typ att Expressen, som ändå är en liberal tidning, liksom, publicerade en bild från Charlie Hebdo. Och det blev liksom, det här var så himla modigt, bla 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 bla. Men alltså Aftonbladet, som kanske ligger närmare ideologiskt, såklart inte gjorde det.
Mm.
Så. Så, spännande.
Ja. Och det har också varit intressant att se hur medier har liksom tävlat i vem som är den duktiga, alltså vem som är bäst på yttrandefrihet i relation till den tidningen. Jag tänker att så här, rent så här publicistiskt så innebär det ju liksom att praktisera yttrandefrihet behöver ju inte innebära att man liksom publicerar smaklöshet eller rasistisk grejer, utan det är, så här, det är en grej vad man liksom i en diskussion då rent ideologiskt tänker så här, ja men det här borde få publiceras. Och då har jag ju redan åsikten i typ i princip allt.
Mm.
Men däremot så tycker jag inte att allting bör publiceras. Liksom.
Mm.
Men det blir också intressant i samband med den här diskussionen med liksom hur konsekventa människor är vad det gäller så här, yttrandefriheten och vad man kan publicera eller inte. För jag tänker att det kan vara så en väldigt så stor slapphet just i att man måste gilla det man försvarar. Och det är inte det handlar om. Alltså så här, demokrati kostar ju någonting också. Och det är då det blir liksom när det är saker som man verkligen, verkligen inte håller med om. Ja, men till exempel typ publikation av rondellhundar och diverse annat crap. Alltså så här, det är en grej att tycka typ att det här borde inte få publiceras, eller det här liksom, men det här får inte publiceras. Sen så här bara, men det här kanske inte bör publiceras av olika anledningar.
Mm.
För det är det som ofta saknas i samband när man publicerar så här rassiga grejer. Att det är en sån total avsaknad och respektlöshet vad det gäller så här kontext och sammanhang och vad det slår emot.
Mm.
Alltså så här, har man ett galleri, har man en tidning, har man en plattform som når människor, så finns ju inget modigt i att publicera, tycker jag, någonting som slår neråt. Alls överhuvudtaget.
Mm.
Sen så kan jag tycka på så här, liksom ett åsikts- och ideologiskt plan. Bara, ja, men publicera det då. Liksom. Mm. Alltså, du har rätt att göra det. Men jag skulle inte göra det. Nu är hämndens timme kommen. Slagen. Eller vad man säger.
Någonting. Den är här i alla fall.
Ja. Judith Kiros. Vi har 13 minuter kvar innan typ sportredaktionen eller någonting kommer hit och ska spela in en podd.
Ja.
Vad vill du hämnas på?
Jag tänker hämnas på Oscarsgalan.
Men den har inte ens hänt.
Nej. Men nomineringarna kom för några dagar sedan. Det var katastrofalt. Jag satt och gapade. Eller, det gjorde jag inte alls. Men i alla fall, för att jag är van. Men det var så oerhört vitt. Och det är ju i och för sig inte förvånad över. Mm. Men
jag tänkte nästan, vad klagar du för? Alltså,
ja, men jag klagar.
Varför förvånande? Det är liksom...
För att det finns en film som heter Selma. Som handlar om Martin Luther King. Och den filmen kom ut i tid till att nomineras för Oscar. Mm. Men den fick bara två nomineringar.
Vad är den nominerad för då?
Och det är bästa film och bäst musik.
Är Oprah med i den?
Ja, hon är med. Och bara det får du ge henne ytterligare.
Får jag bara fråga, alltså är hon med, alltså är det så att hon köper in sig?
Kan jag undra faktiskt.
För att hon är ju med i typ alla såna filmer som är så viktiga.
Ja, det är sant.
Som liksom, som handlar om svart inte historia. Alla.
Men väl, hon var inte med i 12 Years a Slave.
Men hon var med i The Butler.
Ja, The Butler.
Och sen så har hon inte varit med i typ, hittar jag på nu,
Purpurfärgen. Jo, Purpurfärgen.
Och nu denna. Alltså det är liksom, köper hon in sina roller?
Men
alltså,
behöver hon ens göra det?
Nej, men jag tänker att hon backar filmen, kanske ekonomiskt. Jag kan tänka mig att Oprah gör det. Vi hittar på det.
Nej, men hon kan ha gjort det i The Butler. I don't know. Mm. Men liksom bara det faktum att hon är med borde ju ha pushat filmen till ytterligare 5 nomineringar. Like, seriously. Men i alla fall, det här var superpinsamt. Det drog igång en diskussion som handlade om så här, vad är det som händer när filmer som faktiskt har, som fokuserar på så här svarta protagonister, så när de är i centrum, vad är det som händer bland juryn? För att det är så här, alla de roller som svarta personer nomineras för, det är ju oftast liksom The Maid. När någon spelar The Maid, det är ju alltid hit. The Mother Who Takes Crack.
Mm.
Det är liksom alla de här sidorollerna då, som hjälper. Och The Help också.
Mm.
Niceville heter den på svenska. Där var det ju också det. Där vann ju hon som spelade The Maid. Och liksom, har vi inte kommit längre än så? Svaret är ju såklart nej. Men jag tyckte det var så här, reaktionen var rolig. För att så här, det drogs igång den bästa hashtag jag sett på typ 1000 år. Som heter Oscars So White. Har du sett det?
Nej.
Okej, Oscars so white. Då är det ju folk som har tweetat om hur vit Oscar är. Och då är det typ Oscars so white, they want to touch your hair. Oscars so white, their dad wants them to consider law school, but they really, really want to focus on their music right now. Etc, etc. Här kommer en från Harry Kondabalu. Oscars so white, that the statue counts as a person of color. Sådana saker. Nej, men jag tycker bara att det blev så uppenbart i år. Just för att den här filmen var så favorittippad. De trodde liksom verkligen att det här kanske skulle vara första gången som en svart kvinna nominerades till bästa regi. Men det hände inte. Och då blir man ju lite så här, vad är det som krävs för att vi ska nå upp till den punkten? Svaret är, fuck the Oscars. Det är inte en måttstock man kan använda sig av längre när det gäller kvalitet i film. Och framförallt inte om man vill ha nyanserade porträtt av svarta protagonister som är liksom centrala för handlingen. Det går liksom inte.
Är det white people du nominerar till något?
Nej. Däremot, vill du veta vad som blev nominerad?
Nej.
6 nomineringar. American Sniper.
Nej, jag har hört om den.
Ja, American Sniper. Nej, handlar om att Bradley Cooper... är en sniper, såklart, i Irak. Och den är baserad på en bok av en person som sa att han tyckte att det var roligt att döda iraker.
Mm.
Och sen sa att han inte hade någon sympati för dem. Och sen använde flera liksom rasistiska slurs för att beskriva olika iraker.
Är det inte den filmen som har fått så reaktioner när folk har sett den? Att bara, jag är jättepepp på att skjuta.
Jo, precis. Alltså det är den som ja, alla rassar har flockats till. Mm. Den är så extrem att till och med Seth Rogen, vet du vem Seth Rogen är?
Ja, är det han den där glada, lite runda killen med krulligt hår?
Han. Mm. Han som liksom, han är verkligen bromance-genren för kroppsled.
Ja, jag gillar ju såna filmer. Jag älskar såna filmer. Sorry.
Så jag hatar såna filmer. Hatar dem så mycket. Men till och med Seth Rogen skrev på sin Twitter helt okommenterat. Det var inte ens en analys. Han bara, den här filmen påminner mig om nazipropagandan som visas i slutet av Inglourious Basterds.
Är det den som Clinton har gjort eller hittar jag på nu?
Inglourious Basterds.
Nej, alltså den här
Sniper. Ja, mm. American Sniper. Mm. Ja, såklart. Han är ju super konservativ. Men liksom till och med Seth Rogen tyckte att det här var en av nazipropaganda. Mm. Så extrem i den här filmen. Och den nominerades till 6 stycken Oscars. Hur är det möjligt? Det enda jag sitter och alltså, ber
kanske,
om.
Att den kanske är problematisk och lalala.
Ja, jag komplex, måste se den, bla bla bla. Men, men så här, det enda jag hoppas på det är att den nominerades till 6 stycken Oscars på grund av den här scenen. Har du sett en 2 minuter lång scen där de istället för att hyra in en riktig bebis har en skitäcklig plastdocka. Som spelar bebis. Som spelar Bradley Coopers bebis. Det är en 2 minuter lång scen där Bradley Cooper leker med
en docka.
En plastdocka.
Det verkar skitbra.
Det är genialiskt. Det är liksom, när jag såg den scenen så tänkte jag så här, men gud, är det här twisten? Att hans barn har blivit kidnappat? Och resten av filmen handlar om att han åker till Irak och försöker hitta sitt barn.
Vad är din hämnd?
Min hämnd är
jag att älskar Oscarsgalan. Jag älskar att kolla vad de har på sig och sådär.
Så tråkigt.
Alltså, jag sitter alltid uppe på nätterna. Typ,
och speciellt i år. Alltså, så tråkiga filmer.
Ja. Men okej, hämnden.
Vad är din hämnd? Jag kollar på en lista över filmerna nu. Min hämnd är att det kommer att startas ett nytt award. Så mycket bättre än Oscarsgalan. Och att Oscarsgalan kommer att dö ut som institution om 2 veckor.
Okej.
Okay. Och jag kommer att leda The New Award. Kommer heta The Judith Awards.
Det låter.
Det är bara jag som får bestämma vilka filmer som får priser.
Det låter som en pina för fler än för dem.
Och jag måste leda varje. Varje gala leder mig.
Det är ju, kan ju du se fram emot.
Mireia, vad och vem vill du hämnas?
Jag vill hämnas på en väldigt, väldigt gammal människa. Jag tycker att det är som ny chefredaktör för Bang så tycker jag det är väldigt jobbigt med stora krav som ställs på kvinnor. att man ska leva och vara på ett visst sätt.
Mm-hmm.
Häromdagen så briserade en nyhet om att Jessica Gallen 109 år gammal avslöjar sin hemlighet för hur man ska leva så jävla bra. Hon är 109 år, bara inte det ett stort krav på människor. Hennes tips var att man skulle hålla sig borta från män. Det är inte så svårt.
I've never had to depend on anybody. I've had my ups and downs, maybe, but I'm fine.
Nej. Men hon sa också att man ska äta. Att man ska äta gröt varje dag.
Det är jobbigt för dig, eller?
Och motionera. Jag tycker att det här var jobbigt. Jag kan inte leva upp till Jessica Allens grejer för att bli 109 år. Och därför vill jag hämnas på den här skitgulliga tanten som jag egentligen älskar.
Du kan inte hämnas på henne, hon
jo.
Är underbar.
Jag ska hämnas på henne, och det är att hon, varje gång hon får bingo så kommer ingen höra henne ropa bingo.
Ja, men det var skittaskigt. Jag uppskattar inte alls det där.
Nej, men så är det.
Hon är ju bedårande. Och inte nog med det, hon delade med sig av sina hemligheter för att leva ett långt liv.
Ja, men jag älskar ju tanten egentligen, men jag kan inte leva upp till hennes krav.
Nej, det är sant.
Alltså, gröt varje dag.
Men undvika män är väl inte jättesvårt?
Nej, det går. Men gröt och motionera. What the fuck?
Ja, vi ska dra igång med det.
Jesse Gallen, du ställer liksom, det blir för höga ideal att leva upp efter. Det var allting för idag. Vi hann för fan precis i tiden. Du har lyssnat på Hämndens timme. Jag heter Mireille Shuria Ghezala.
Och jag heter Judith Kiro.
Och jag har en Wikipedia-sida numera.
Woo!
Same!
Varför inte jag det?
För att de ringer här. De kanske ringer nu och säger att du har fått en Wikipedia.
De bara, vi måste komma fram.
Men följ oss på Twitter, Mireille EQ.
Och Other Judith.
Och vi har en fantastisk
idag.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.